När vi spelade in här om veckan så sa du att vi inte hade några översvämningar. Men det har du ju fått äta upp.
Precis. Det har jag ju fått äta upp eftersom, ja, och eftersom vi bandade ju den här podden.
Ja.
Så att när den väl publicerades så var ju hela Västernorrland översvämmat i princip.
Ja.
Eller Medelpad. Alltså det har ju varit otroliga vattenflöden och det är hus som har blivit isolerade. Folk som inte tar sig hemifrån för att vägar är översvämmade och liksom förstörda. Och det är ganska kaosigt. Och det har ju varit så här klass 2-varningar på diverse ställen. Ingenting dock i, inget anmärkningsvärt i varje fall i centrala stan.
Nej.
Man ser ju att liksom bäckar och så där är ju väldigt kraftigt. Det är ju som en fors alldeles in till mig till exempel. Men inte så att det svämmar ut över alla bränder.
Jag funderar på det där med, nu svamlar jag mest här, men det känns också som att det finns liksom en, kraftbolagen håller liksom på vattnet så länge de kan, för de vill ju liksom bygga upp sina dammar, nivån i sina dammar, och sen så når de bristningsgränsen och då måste man liksom börja släppa på uppifrån och så får man någon slags fördröjd effekt så där, så man liksom kan.
Fast så vitt, alltså nu är inte jag heller helt jätteinsatt i det här, men så vitt jag har förstått så är det ju så att med de här vattenmängderna som är nu så är ju magasinen så att säga fulla från början, alltså så att man släpper ju på ganska mycket hela tiden.
Men man kanske borde ha gjort det tidigare, tänker jag. Man borde liksom i princip ha tömt dem innan våren för att liksom kunna hålla det på någon jämnare nivå.
Ja, det där
nivå,
har jag ingen koll på faktiskt. Nej. Hur om man kan det. Eller
om det är någon vatteningenjör som lyssnar.
Ja, informera oss om hur det här funkar. Ja, för nu vet jag ju också att i fjällvärlden så har de ju ännu större problem. För där har de ju dels haft de här stora snömängderna och får liksom översvämningar av höga flöden. Och så väntar de på så att säga fjällfloden som de kallar det.
Ja, just det.
Som kommer oavsett. Så det är... Mm.
Ja, det är hårt. Vi fortsätter att ha gäster i den här podden. Det tycker jag är jätteroligt.
Det är fantastiskt kul.
Ja.
Idag har vi en alldeles särskild gäst. Vi säger välkommen till civilminister Ardalan Shekarabi.
Tack.
Jättekul att du vill vara med oss.
Ja. Roligt att få vara här.
Ja. Välkommen.
Tackar.
Vi har ju pratat en hel del när det begav sig om de här storlänen och hela den reformen.
Regionreformen.
Ja, som inte blev något. Och vi har ju varit ändå ganska försiktigt positiva.
Jag har ju varit mer än försiktigt positiv, alltså oförsiktigt positiv, kanske till och med. Ja, den har vi pratat ganska mycket om och det var ju ett projekt som du drog igång ganska omgående när du blev minister. Och det var ganska bråttom, de här regionbildningarna skulle, några av dem skulle vara klara i år.
Mm.
Mm. Men det blev inte så mycket av det.
Och då tänker jag så här, hur hade det varit idag om det hade blivit så?
Då hade vi varit mitt inne i en process som både handlade om att skapa de här regionerna och decentralisera makt från staten till den regionala nivån. Framförallt så jobbade vi med idén om hur regionerna kunde ta över en del av ansvaret som rörde arbetsmarknad och utbildningspolitiken. Och jag tror att det är nödvändigt att skapa en bättre regional förankring för arbetsmarknadspolitiken utifrån det arbetskraftsbehov som finns regionalt. Och då anpassa yrkesutbildningar och andra utbildningar till det behovet. Och skapa en bättre samverkan mellan det lokala näringslivet, den offentliga sektorn, lokalt och regionalt. Det uppfattar jag som en av de stora bristerna faktiskt i vårt samhälle, att vi har inte tillräckligt bra samordning vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Och då innebär det ju att vi har massor av människor som går arbetslösa och samtidigt har vi svårt att rekrytera arbetskraft.
Mm. Varför förstod inte folk det här då, tror du?
Och, eller folk och folk, nu fastnar ju det här i riksdagen.
Och fast den frågan, det var ju också ett väldigt starkt liksom, folkligt motstånd på sina håll med namnunderskrifter och protester. Och...
Inte minst i Norrland.
Ja,
för att alla förändringar av den typen som handlar om strukturomvandlingar möter ju skepsis i en början.
Mm.
Men jag är ju övertygad om att hade det här hänt och vi hade fått en Norrlandsregion, en sammanslagning av de norrländska länen med undantag för Gävleborg då, så hade Norrland fått en starkare ställning. Och jag är övertygad om att medborgarna i Norrland hade vunnit på detta. Men nu blev det inte så, då får man ju liksom acceptera det och se vad vi kan göra istället.
Det fanns ju kritik, inte minst från Norrland, och det fanns en oro för att det här var statens sätt att överge Norrland ännu mer. Vad tänker du om det?
Ja, det är väldigt, väldigt långt ifrån den dagordning som jag hade i alla fall och regeringen hade. Och jag vet ju själv vad jag tycker. Och för min del och för regeringens del handlade ju om att skapa en bättre likvärdighet i vårt land. För det som händer i Sverige idag och som vi inte pratar tillräckligt mycket om, det är att vi har redan tre regioner som har bildats.
Mm.
Först i Stockholm och sen runt Göteborg, i Västra Götaland och sen i Skåne.
Mm.
Och de tre regionerna som fått bilda region och som har sammanslagits, de har ju en hög tillväxt, en hög befolkningstillväxt, en fantastisk ekonomisk utveckling. Medan vi har andra delar av landet som inte har då fått samma förutsättningar och som halkar efter.
Fast de här regionerna skulle ju ha haft bra befolkningsutveckling och tillväxt även utan regioner, för vi pratar ändå om Skåne.
Det var faktiskt inte så. Ja, fast vi pratade inte så om Skåne för 30-40 år sedan. Nu är viktigt att komma ihåg det.
Mm.
Det har regionaliserats. Regionerna har förstorats för att samhället har gjort investeringar också. Sen finns det ju naturligtvis olika typer av förutsättningar. Men jag är ju övertygad om att regionaliseringen, inte minst runt Göteborg och i Skåneområdet, har skapat förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Och det hänger ihop med att man har fått bättre kollektivtrafik, bättre infrastruktur, bättre samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Mm. Sen betyder det inte att man kan applicera den teorin överallt, självklart, för de geografiska förutsättningarna ser väldigt olika ut. Men vi har ett problem att storstadsregionerna går väldigt bra och växer, och vi har delar av Sverige som inte går lika bra. Och det handlar ju inte bara om regionfrågor, utan det handlar ju generellt om en regional klyfta som har tillåtits att växa i Sverige under de senaste decennierna och som skapar ett allvarligt hot mot sammanhållningen i vårt land. Det är jag ganska övertygad om.
Men hade inte du eller ni i regeringen lite för bråttom med att försöka genomföra det här, eftersom ni uppenbarligen inte lyckades förankra det hos en tillräckligt stor del av både folket, särskilt i Norrland, men även i riksdagen?
Så första utredningen om en regionreform i Sverige tillsattes under 60-talet. Så det här är ju en process som har pågått åtminstone sedan slutet av 60-talet med ett antal olika utredningar. Tre utredningar i modern tid. Så bråttom hade vi nog inte. Däremot så kanske tidigare regeringen borde ha haft lite mer bråttom för att skapa i alla fall institutionella förutsättningar för bättre likvärdighet i landet. Men det är svårt att få igenom den typen av stora strukturreformer i det parlamentariska läge vi har idag. Och det är bara att erkänna att det kommer att vara svårt att få till den typen av förändringar, och det är synd.
Jag ska då prata lite om varför jag ändå var försiktigt positiv.
Mm.
För att jag känner ju att det finns en olycklig dynamik. Om jag menar, fokuserar på de norrländska regionerna så finns det en olycklig dynamik i nästan alla regioner i Norrland, eller de nuvarande regionerna då. Och välja spänningar mellan då tillväxtmotorn eller residensstaden och de övriga kommunerna i regionerna. Och jag tänkte att det där kanske skulle kunna bryta upp det. Att man liksom fick en, att man skulle få en annan dynamik. Att inte liksom, även om då den nya huvudstaden i Norrland skulle bli Umeå eller Östersund möjligtvis eller så, så skulle man ändå vara tvungen att decentralisera makten så pass mycket att man skulle kunna bryta upp det. Ser du den här dynamiken som jag pratar om? Liksom, jag menar, det är ju ändå Luleå och resten av Norrbotten, Umeå och resten av Västerbotten, Sundsvall och resten av Västernorrland och Gävle och resten av Gävleborg, och sen så har vi liksom Östersund och Jämtland som väl kanske funkar på ett demokratiskt plan, upplever jag som att de funkar lite bättre, det är lite tajtare, lite mer decentraliserat i Jämtland kanske, men jag vet inte, jag tror att den här reformen hade kunnat lösa upp de knutarna på något sätt, eller?
Ja, det hade kunnat i alla fall skapa demokratiska institutionella förutsättningar. Sen hade ju inte löst den här frågan. För det är ju så att den stora effekten av urbaniseringen ser vi inom länen.
Ja.
Inte minst här i Gävleborgs län är det ju verkligen så att vi ser effekterna inom regionalt. Och det är klart att det krävs väldigt aktiva åtgärder från politikens sida för att skapa en bättre balans. Men det är ju bra att börja med bra institutionella förutsättningar.
Hur har den här obalansen uppstått då inom regionerna, tänker du?
Det har att göra med den ekonomiska utvecklingen överhuvudtaget, strukturomvandlingen inom ekonomi som får effekten på arbetsmarknaden. Tittar man i Gävleborgs län så består ju Gävleborg av ett stort antal orter som var otroligt viktiga för Sveriges industrialisering.
Mm.
Och där man stod för en stor del av Sveriges industriproduktion. Och det är klart att det skapade en sysselsättning, vilket gjorde att många orter i Gävleborg växte under, ja, från slutet av 1800-talet och framåt, kan man säga. Och sen kom ju strukturomvandlingen inom ekonomin då, som började på allvar någonstans runt 60-70-talen, och sen har det ju tagit fart. Och det har ju inneburit att antalet sysselsatta inom industrin har ju minskat. Och det får ju effekten då att det finns inte helt enkelt tillräckligt många jobb runt om i länet, utan antalet jobb har minskat i många delar av Gävleborgs län. Och då är det Gävle då som har egentligen då haft bäst förutsättningar att växa sysselsättningsmässigt inom andra områden än ren industriproduktion, alltså ja. Tjänstesektor kan man säga.
Mm.
Och det är klart att där jobben finns, där dit flyttar människorna.
Om vi ägnar oss åt någon slags kontrafaktisk dröm, verklighetsbeskrivning. Var gick det fel, och hade man liksom kunnat tänka sig att det hade kunnat se annorlunda ut nu? Jag menar, den här på något sätt transitionen mot kunskapsekonomi och tjänstesektor, den hade vi ju inte kunnat hejda. Det hade ju inte varit bra för Sverige, givetvis. Men hade det kunnat ske på ett annat sätt eller på liksom andra premisser någonstans?
Ja, det är klart att politiken och de offentliga och gemensamma investeringarna påverkar förutsättningarna för ekonomisk och social utveckling i olika delar av landet. Till exempel investeringar i infrastruktur påverkar ju förutsättningarna för företag att kunna växa.
Mm.
Investeringar i besöksnäringen påverkar också förutsättningarna att klara av en omställning, av en ekonomisk omställning där industrijobben inte har samma dominans. Så visst skulle man kunna ha en politik som är mer fokuserad på att få en mer likvärdig tillväxt i hela landet. Sen finns ju naturligtvis begränsningar för effekten av en sån politik. Men det är klart att man kan skapa en bättre balans genom att ta ett större ansvar för.
Varför har du, och nu, jag menar, nu jag träffar ganska många socialdemokratiska ministrar i mitt jobb liksom, och det är som att alla har läst samma PM nu och säger ungefär samma saker. Mm. Och det handlar också om att socialdemokratin också faktiskt har rannsakat sig själva, och att ni tar på er skulden också för den uppkomna situationen någonstans. Men liksom, varför är det ingen regering som har använt de politiska verktyg som ändå finns för att åstadkomma en mer jämlik utveckling då? Eller använda till exempel infrastrukturpolitik för att på något sätt utjämna? Eller?
Ja, men dels finns det ju en del ekonomiska begränsningar. Det finns en del geografiska förutsättningar som gör det hela lite svårare i Sverige. Vi är ett mycket stort land, glesbefolkat. Så det krävs ju i relation till exempel till de utmaningar som Danmark har, om vi ska ta en jämförelse, så krävs det mycket mer investeringar, mycket mer aktiv politik om du ska hålla ihop landet. Men sen är det ju så att den här politiska diskursen om land och stad inte varit den dominerande i svensk politik. Åtminstone under de år som jag har varit politiskt aktiv så har det varit en fråga i periferin. Jag uppfattar att det är egentligen de senaste åren som de här frågorna har börjat ta plats i den politiska debatten lite mer. Och då uppstår ju också fler idéer och då sker ju också en policyutveckling som jag uppfattar har skett i Socialdemokraterna under de senaste 2-3 åren, ska jag säga.
Det har ju pratats väldigt mycket mer på senare år om den här klyftan mellan stad och land. Att Sverige slits isär och nu så säger ju Socialdemokraterna att hela Sverige ska hålla ihop. Hur mycket tittar ni då på USA och Trumps valframgångar och sådär där det finns väldigt mycket som påminner i Sverige nu? Folk känner sig övergivna. Det kom någon undersökning igår, tror jag, som visade att varsel och ökad arbetslöshet är en jättestark faktor för varför man väljer att rösta på Sverigedemokraterna, till exempel. Hur mycket jobbar ni utifrån det?
Jag kollar mycket på det. Och det har att göra med lite grann min personliga resa också. Jag växte upp i Iran de första 10 åren i mitt liv. Precis utanför Teheran i en liten ort som heter Shahriar. Som på sätt och vis representerade liksom den iranska glesbygden. Men det låg bara 50 km från Teheran. Och skillnaderna mellan Teheran och resten av landet var ju enorma. Och så kom jag till Sverige som 11-åring. Och hamnade då i ett läge där vi pendlade ganska mycket mellan Sandviken och Stockholm första åren. För jag hade en del släktingar i Sandviken och en del släktingar i Stockholm. Och redan som 11-åring så uppfattade jag ändå att Sverige var ett land där de skillnader som jag var van med från Iran mellan land och stad inte fanns riktigt. Utan det var naturligt för mina släktingar från Stockholm att åka till Sandviken för att använda sig av fritidsanläggningarna där och besöka äventyrsbadet. Mm. De hade bättre äventyrsbad än vad stockholmarna hade tillgång till. Och det var ju bara ett exempel. Generellt sett så kände man ändå att det var inte några stora skillnader i levnadsstandarden eller utbudet av tjänster, välfärdstjänster eller fritidsutbudet. Så att det är klart att för min del så har min politiska resa handlat väldigt mycket om att se värdet av den här likvärdigheten. Se värdet av likvärdigheten för sammanhållningen i det svenska samhället. Och då är det ju oroande om vi tittar på utvecklingen i hela västvärlden att vi ser att bristande likvärdighet och allt för stora ekonomiska, sociala och kulturella klyftor mellan olika regioner skapar en allvarlig legitimitetskris i demokratin. Vi måste dra lärdomar av det som händer i USA, det som har hänt i Storbritannien, det som har hänt i många andra delar av västvärlden och se vad vi kan göra. För vi har trots våra geografiska svårigheter så har vi ändå bland de bästa förutsättningarna i världen, för vi har en stark ekonomi. Vår industri har klarat av strukturomvandlingen mycket bättre än den amerikanska industrin har gjort. Så i grund och botten har vi de ekonomiska förutsättningarna för att välja en annan väg som fokuserar mycket mer på sammanhållning. Men då krävs det ju att det politiska blir mycket mer medveten om både riskerna med den här polariseringen och ökade klyftorna, men också leverera svar på vad vi kan göra för att helt enkelt skapa en bättre balans.
Jag tänker att i den mån det liksom finns en liksom politisk diskussion om landsbygd och stad och land och sådär, och det finns politiska skiljelinjer, så känns det ju väldigt mycket som att det liksom är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna å ena sidan och kanske Centerpartiet på andra sidan. De andra partierna är relativt ointresserade. Och att skiljelinjen då går mellan på något sätt företagarpolitik och omfördelningspolitik. Upplever du det som en korrekt beskrivning? Att det liksom är incitamentspolitik från Centerpartiets sida. De vill inte ha det de kallar för allmosor eller bidrag. Eller, det är inte så vi ska lyfta landsbygden, utan det är genom regelförenklingar ofta, eller slopat strandskydd.
Jag ser ju liksom inget motsatsförhållande mellan investeringar och företagande. Men en förutsättning för företagande är ju att infrastrukturen finns där. Mm. Du har bredband.
Men varför pratar inte de så mycket om det?
Ja, för att det är ju den politiska vänstern med Socialdemokraterna som främsta representanten för den som tror på offentliga starka investeringar. Det är ju liksom en del av vår politiska filosofi att en förutsättning för marknadsekonomins utveckling är att det offentliga finns där och investerar och skapar förutsättningar i form av infrastruktur, tillgång till utbildad arbetskraft, socialt skyddsnät, välfärd.
Mm.
Och vi ser inte det som en motsats till fri
företagsamhet. Det låter som en ganska lam konflikt, och det tycker jag också så här ofta när jag hör liksom just socialdemokrater och centerpartister som möts i debatt och sådana saker och ska prata om landsbygdsfrågor, så händer det inte särskilt mycket. Det är en ganska vag konfliktyta på något sätt.
Från mitt perspektiv så har min reflektion under de här tre åren varit att Centerpartiet är inte jätteengagerade i de här frågorna. Basen är ju det. Jag träffar ju många centerpartistiska kommunalråd och förtroendevalda som är jätteengagerade i de här frågorna. Men Centerpartiet i riksdagen uppfattar jag från mitt perspektiv, och det här är ingen politisk propaganda, det är en ärlig reflektion, ett urban parti som fokuserar mer på urbana värderingar, på liksom urbana frågeställningar. Så det är ett enormt avstånd mellan det centerpartistiska kommunfolket och den centerpartistiska riksdagsgruppen.
Mm. Och så. Har Socialdemokraterna ingen urban elit som pratar livsstilspolitik?
Jo, men i vårt parti går det snarare åt andra hållet. Det urbana har dominerat under inte minst 90-talet. Men nu går utvecklingen åt andra hållet. Mm. Att det är faktiskt fler och fler sossar som engagerar sig i glesbygdsfrågor. Och det här har att göra med ekonomiska förändringen i vårt samhälle. Det är ju ingen konstighet, utan det är ju att Socialdemokraterna är ju mycket barn av industrialismen. Och industrin finns ju fortfarande i glesare delen av befolkningen, eller av landet.
Mm.
Och det påverkar då liksom balansen inom Socialdemokraterna. Ska
jag såg det var bara i Stockholm är det bara 7% som jobbar i industrin. Så.
Ja, och det fanns ju en period då Socialdemokraterna pratade om att du måste bort från industrin. Mm. Du måste ju fokusera på det urbana.
Mm.
Som sagt, under 00-talet, delar av 90-talet.
Mm.
Nu är det ju inte riktigt de tongångarna som har hört Socialdemokraterna de senaste åren, utan snarare tvärtom. Back to basics, nyindustrialisering, ja. Sammanhållningspolitik. Det är ju lite annan trend politiskt. Ja.
Men det är ju inte det ni går till val på.
Vi går ju till val på trygghet. Och vi är ju ibland och kritiserade för att vi fokuserar för mycket på trygghet. Men i den här omvandlingens tid så tror jag att det är otroligt viktigt att fokusera på trygghet. Men trygghet skapas ju genom ett samhällskontrakt där sammanhållning och likvärdighet i det landet är viktiga förutsättningar.
Mm.
Men vad lägger du in då i ordet trygghet?
Ja, det är ju allt ifrån trygghet från brott till trygghet på arbetsmarknaden, till trygghet när man blir sjuk. Så det är ju ett brett begrepp. Det är ju inget nytt socialdemokratiskt begrepp. Den trygghetsaspekten har ju funnits med i våra valrörelser sedan, ja, åtminstone sedan 30-talet. Så ser man ju flera valrörelser där det har varit fokus på just trygghet i förändringen.
Mm.
Varför ska en gravid kvinna i Sollefteå rösta på Socialdemokraterna?
Ja, dels för att välfärden är viktig och för vår del så handlar det ju om att fortsätta investera i välfärden. Då kan man säga att ni vill ju lägga ner en viss del av verksamheten i Sollefteå.
Det är nedlagt.
Men det är nedlagt. Men en grundläggande förutsättning för en välfärd för de som bor i Sollefteå, det är ju att vi har en gemensam och solidarisk finansiering av välfärden. Och där är ju ett ideologiskt vägval. Där finns det ju på riktigt ideologiska skillnader mellan de politiska partierna, mellan vänster och höger. Sen finns det ju andra konflikter som kommit in i den politiska debatten om invandring, värderingar och så. Men
just i Sollefteå så har ju de facto Socialdemokraterna lagt ner akutsjukvård och BB. Och det syns ju också i, så att säga, väljaropinionen i just Sollefteå, eller Ådalen. Hur tänker du kring det? Finns det något sätt att övertyga Sollefteåborna om att det ändå är bra att rösta på sossarna?
Ja, för att vad skulle det bli bättre i Sollefteå av att man minskar resurserna till sjukvården inom Västernorrlands län? Alltså den som har slagits för BB på Sollefteå sjukhus har ju slagits för sjukvården som är trygg. Och ingenting i sjukvården blir ju bättre av att vi sänker skatterna och minskar resurserna till välfärden. Sen ska man ju komma ihåg att den omvandling av sjukvårdsstrukturen som Västernorrland nu gått igenom och som skapat de här protesterna och reaktionerna. Det är en omvandling som har skett i hela landet egentligen. Jag menar, inte så långt härifrån så hade vi ju striden om Bollnäs sjukhus för några år sedan i Gävleborgs landsting. Och det väckte ju också enorma protester. Och det skapade ju också en del svårigheter för Socialdemokraterna. Men man kommer tillbaka.
Men nu befinner vi oss ju ändå i en tid där det så att säga finns de här stora slitningarna. Mm. Det finns ju också en rädsla hos människor. Jag läste en intressant rapport av Carl Melin som visar att robotiseringen och automatiseringen ligger bakom väldigt mycket av populismen. Mm. Och att folk gärna köper populistiska idéer när de blir rädda för en utveckling som de överhuvudtaget inte kan överblicka. Mm. Och det här är ju liksom ett enormt skeende som känns väldigt svårt då att använda liksom landstingets politiska verktyg för att komma över. Så då backar jag tillbaka då till det här med regionfrågan. Skulle Västernorrlands läns landsting och sjukvård ha mått bättre av en stor region?
Ja, det är jag väldigt övertygad om. Det var en av grundorsakerna till varför vi uttaget satte igång den reformen. För vi menar ju att den struktur som vi har för sjukvården idag, som utgår ifrån landstingen, som är egentligen en indelning som har sina rötter i 1600-talets behov. Den strukturen motsvarar inte de behov som vi har idag.
Men det gör ju fortfarande att de här personerna som bor i Junsele, som nu har rätt långt till närmsta sjukhus till exempel, de känner sig ju fortfarande övergivna. De känner sig ju inte som en del av det här landet. De känner sig ju, och det är ju inte heller Sollefteå som får de här utlokaliserade myndigheterna.
Jo, de fick faktiskt Sollefteå.
Fick de det?
Ja,
vad får de?
Ja, de får en del av statens servicecenter som etablerar sig där. Och det är inte för att vi är snälla mot Sollefteå, utan där finns det bra förutsättningar för att bedriva den här delen av statliga administrationen ifrån. Och vi har väldigt fina erfarenheter från mindre orter utanför residensstäderna som driver statlig verksamhet, inte minst vad gäller inom det som rör kundkontakt, alltså medborgarkontakt för Arbetsförmedlingens del, för polisens del med de här nya centra som de har byggt upp. Och nu satsar vi då på att förstärka den statliga administrationen, och delar av den verksamheten kommer drivas från Sollefteå. Men sen är det ju inte så att det här kommer att kunna förändra liksom balansen mellan olika regioner eller delar av landet. Men det är viktigt att svenska staten tar sitt ansvar. Och vi står för ungefär 5% av arbetsmarknaden. Men den statliga verksamheten har ett väldigt stort symboliskt värde och står för många akademiska jobb. Och får vi då en bättre spridning av de statliga arbetstillfällena, vilket har varit vår politik under de här åren, under den här mandatperioden, då får vi också bättre förutsättningar att upprätthålla egentligen tilliten till svenska staten. Upprätthålla legitimiteten för svenska staten i hela landet.
Jag tänker på den här. Nu pågår ju ändå en typ av regionreform. De återstående landstingen ska bli regioner. Ja. Och ta över delar av länsstyrelsernas...
Ja, regionala utvecklingsansvaret.
Regionala utvecklingsansvaret, tillväxtpolitik och sånt. Vad vinner man på det?
Man får ju naturligtvis en starkare demokratisk regional förankring för tillväxtpolitiken, för egentligen då regionernas arbete med en hållbar tillväxt, kan man prata om.
Ändå är folk arga på detta också.
Är de det?
Ja, jo,
det
jag möter, särskilt i Jämtland. Då,
ja.
När man är arga på...
Jag skulle säga även i Västernorrland, där man tycker att landstinget klarar inte ens av att sköta sjukvården. Så hur ska de klara av att sköta det här? Hur ska vi lägga på dem ännu mer nu när de alltså inte klarar det här grundläggande sjukvårdsuppdraget?
Jag kan förstå att man kan tänka sig, men resurserna går ju över. Så ju ofta är det ju en verksamhetsövergång. Så istället för att sitta på länsstyrelsen så sitter man på regionen och jobbar med detta. Mm. Från tjänstemännens sida.
Ja. Och så. Jag tror att många som lyssnar inte riktigt vet vilka ansvarsområden du har. som civilminister. Det är ju så, alltså, det är också lite märkligt med civilminister. Alltså Sverige har, ibland har Sverige en civilminister, men under långa perioder så har Sverige också inte haft civilminister.
Nej, förra mandatperioden så hade man visserligen en som kallas för civilminister, men han hade inte samma ansvarsområde.
Ska man kunna översätta det till byråkratiminister?
Ja, på engelska är det ju Minister of Public Administration. Och, och vi hade lika gärna kunnat kallats kommun- och förvaltningsminister. Ja. Det var en av de frågor som vi diskuterade i början av mandatperioden, vad titeln skulle vara.
Snyggare med civilminister kanske.
Ja, eller det har alltid hetat så ju. Och så.
Men jag tänker, man pratar om rättssamhället, så är ju civilrätt reglerar ju liksom mellanmänskliga förhållanden. Men det här är ju inte...
Nej, bakgrunden till titeln civilminister är ju att det var ju snarare i relation till det militära. Att civilministern hade hand om frågor som inte rörde försvaret egentligen.
Mm.
Men sen försvann den posten och så kom den tillbaka på 50-talet. Och det var ju för att den dåvarande socialdemokratsledda regeringen ville ju genomföra massor med reformer som rörde välfärden, offentliga sektorns utbyggnad och utveckling. Och civilministern blev då ansvarig för de frågor som rör offentliga sektorn. Så mitt ansvarsområde rör ju kommunerna och landstingen, både lagstiftningen och ekonomin, alltså den delen som rör staten. Men sen är det statliga sektorn, så vår, den övergripande styrningen av våra förvaltningsmyndigheter, statliga arbetsgivarpolitiken, utnämningspolitiken. Sen är det ju nya områden som tillkommit genom åren med, på grund av förändringar av den offentliga sektorn, så jag är ansvarig för upphandlingspolitiken. Och det fanns ju tidigare inte en upphandlingspolitik. Men nu har vi en styrning av offentliga upphandlingar, både med lagstiftningen och myndighetsstyrning. Och sen jobbar jag med vinstfrågan, som handlar om egentligen regelverket för privata utförare i den offentliga sektorn.
Det är många tunga ämnen.
Ja, det är
hur länge kan du stanna?
Ja, jag hoppas jag får stanna länge. Man ska nog inte hålla på med det här om man inte vill ta tag i svåra frågor. För här finns ju konflikterna.
Verkligen.
I svensk politik också. Va? I synen på hur offentliga sektorn ska organiseras. Hur den offentliga sektorn ska styras. För många av de här förändringarna som vi delvis har berört indirekt handlar ju om att Sverige är ett av de länder i västvärlden som har gått längst i att anpassa offentliga sektorn till marknaden.
Mm.
Det började ju redan på 80-talet med marknadsanpassningen, konkurrensutsättning och köp- och säljmodeller och skolpeng. Det har varit många sådana här reformer som handlat om att anpassa egentligen offentliga sektorn till marknadens logik. Och det där har ju, ja, enligt min mening varit mindre lyckat. Det har många negativa följdeffekter. För staten är inte marknaden, utan står för unika värden. Och framförallt så har statlig och offentlig verksamhet i ett helt annat syfte än en kommersiell verksamhet. Det handlar ju
eller om ska att, ha i alla fall kanske.
Ja, det flaskas i vår grundlag. Så att den här marknadsanpassningen har inneburit negativa följder för inte minst för likvärdigheten. Och det påverkar delvis de frågor som vi diskuterar också.
Vill du opponera dig nu, Sofia, du som är liberal ledarskribent?
Ja, nej, alltså vi har ju pratat rätt mycket om det här tidigare i podden. Men alltså, jag ser väl också självklart skillnad på vad som är staten och vad som ska vara statens uppdrag. Mm. Och så, nej, jag känner inte att jag vill opponera just nu och här. Sen är jag ju mer för att fler saker ska finnas på en fri marknad, men inte alla statliga ansvarsområden.
Jag tänker också att det här är ju verkligen en fråga som är intressant just i stad- och landperspektiv. För att jag menar när tjänster eller välfärdstjänster blir marknadsutsatta eller blir varor och tjänster på en marknad istället, då blir man ju också beroende av hur marknaden fungerar på ett annat sätt än när det drivs i offentlig regi. Och där tänker jag att när man tittar då på de här reformerna och hur de har slagit, så kan man ju se att de har ju kanske då på ett tillväxtperspektiv eller arbetsmarknadsperspektiv varit framgångsrika i förtätade urbana miljöer, men varit extremt icke-framgångsrika i glesa delar av landet. Och det här har nog spett på den här ojämlikheten, skulle jag säga, mellan stad och land ganska rejält. Håller du med om den bilden?
Ja, jag skulle.
Vad kan man göra åt det?
Lätt skriva under detta. Nej, jag anser ju att vi måste gå tillbaka till en ordning där vi erkänner att staten är staten och marknaden är marknaden.
Varför är det så svårt att prata om det här? Det här är ju svårt för socialdemokrater också att prata om. Jag menar, ni har ju investerat ganska mycket i den här, i det här sättet att sköta välfärden på också. Och genomfört många av de här reformerna själva.
Nu har vi haft en period av självkritik faktiskt. Och ser man socialdemokraternas politik på det här området så är det mycket mer fokus nu på att staten ska återta kontrollen. Och det är ju också vad medborgarna förväntar sig. Alltså det som är statligt ska, och offentligt, när vi säger statligt så menar jag inte svenska staten i relation till kommunerna utan hela det offentliga. Det ska ju vara en verksamhet som utgår ifrån grundlagens krav om lika behandling, om saklighet, om objektivitet, om att staten har samma skyldigheter gentemot medborgarna oavsett var i landet man bor. Och marknaden har ju inte det. Marknaden har inte en sån skyldighet utan bygger ju på det privata ägandet och ägarens makt över verksamheten. Och det är det som skiljer marknaden från staten. Men staten har ju sedan 80-talet försökt att spela marknad. Och det är ju så politiken har liksom försökt forma, inte minst skolmarknaden nu som diskuteras. Vi pratar ju till och med om en skolmarknad. Smaka på det begreppet bara. Det är klart att det uppstår en hel del problem eftersom offentlig verksamhet som ska fördelas efter behov ska det in i ett system där marknadens principer ska vara vägledande. Och då funkar det inte. Och då får vi de problem som vi har fått med kommersialisering i svensk skola till exempel. Och det påverkar glesbygd negativt, det är jag också ganska övertygad om.
Jag skulle vilja prata lite om kommunerna, för det är också ditt ansvarsområde ju. Och de glömmer man ofta bort tycker jag i den offentliga debatten, särskilt i den nationella debatten så tycker jag man pratar väldigt lite om kommunerna. Och ett sånt här konkret exempel tycker jag är ju att när socialdemokratin gick fram på att ni gick fram med ett förslag att man skulle höja skatten på, vad var det, marginalskatten skulle höjas för höginkomsttagare eller för de som betalar statlig skatt. Var är gränsen går någonstans, 46 000.
Man skulle höja egentligen den gränsen.
Man skulle höja den gränsen, det skulle slå med 200 kronor i månaden. Det blev ju krigsrubriker i de stora tidningarna. Samtidigt har vi en situation i Sverige där vi har så mycket som 6 kronor i skillnad i kommunalskatt mellan olika delar av landet. Och där de som betalar 6 kronor mer än vad man gör i Danderyd faktiskt får sämre service för de pengarna. Och det här diskuteras ju extremt lite.
Ja, i princip inte alls.
Nej. Ja, då har jag egentligen två frågor. Varför diskuteras det inte och vad kan man göra åt det?
Varför det inte diskuteras, det är ju för att den politiska debatten i Sverige utgår inte från de frågeställningar som gäller skillnader mellan land och stad. Det är ju inte de frågorna som dominerar. Och det har att göra delvis med den mediala logiken och hur politisk debatt styrs. Jag menar, vi har ju få debattforum i Sverige. Och makten över de plattformarna finns i storstan. Det märker jag när vi har jobbat med politiken för omlokalisering av myndigheter är att då har jag märkt tydligt att intresset, det mediala intresset i Stockholm för den typen av åtgärder är i princip icke-befintligt. Det finns liksom inte. Och det har att göra med att man utgår ifrån den verklighet som man ser runt omkring sig själv.
Vad tänker du själv om den här enorma skillnaden i kommunalskatt?
Jag tycker det skapar enorma hot mot legitimiteten för den gemensamma solidariska finansieringen. Det är inte rimligt att de kommuner som har störst problem, störst utmaningar på sikt med en åldrande och krympande befolkning och stora behov inom välfärden har högst kommunalskatt. Och de kommuner som har bäst förutsättningar, de har lägst kommunalskatt. Och då har vi ett utjämningssystem som behöver uppdateras. Och där har vi en process som pågår. Den här regeringen tillsatte ju en utredning om kostnadsutjämningen som ska presenteras här inom kort, som leds av Håkan Sörman, tidigare vd på Sveriges kommuner och landsting. Men det är inte säkert att det kommer att vara tillräckligt för att skapa den här likvärdigheten och balansen mellan olika delar av landet.
Och då är ändå flera av de här då fattiga kommunerna med en åldrande befolkning som har jättehög kommunalskatt. Några av dem som faktiskt levererar mest till svensk ekonomi.
Mm.
Hur tänker du om det?
Nej, vi måste ha en utjämning mellan landets kommuner. Det är liksom min utgångspunkt. Och även där finns det ju skillnader. Det finns ju de som inte tror på detta. Men jag tror att vi behöver någon utjämning. Den utjämningen måste vara progressiv och måste vara rättvis. Och då har vi ett utjämningssystem som ska åtgärda detta. Vi ser brister i det.
Men när man pratar utjämning, då blir det också så lätt att se då de här norrländska inlandskommunerna som tärande. För de måste få bidrag. Vi som är rika kommuner som Danderyd, vi måste ge våra pengar till den här fattiga.
Det handlar verkligen.
Nej, men det är så, alltså systemet döljer, det nuvarande systemet döljer ju de enorma liksom, produktivitetsvinster som genereras i de här fattiga delen av landet så att säga. De syns ju inte eftersom det inte finns någon möjlighet för lokalsamhället att tjäna på de här verksamheterna längre. Så det är ju, alltså jag tycker det är djupt problematiskt och då kommer ju de här förslagen upp som jag menar som jag skulle säga, jag vet inte, det har ju inte gjorts någon opinionsundersökning, men skulle man fråga norrlänningarna till exempel så skulle nog en överväldigande majoritet vara för ett annat skattesystem med en lokal beskattning till exempel på råvaror, vattenkraft och sådana saker. Och det ju hotar ju idén om enhetsstaten som jag vet är väldigt stark inom socialdemokratin också.
Ja, det skulle också, det skulle också påverka och hota likvärdigheten eftersom det är inte alla kommuner i glesbygd som har tillgång till
det. Det går ju att skapa ett system för det så att säga.
Som det är liksom det system på något sätt vi har. Vi har en nationell beskattning och nationell fördelning och så ett utjämningssystem.
Ja, men då måste ju staten fördela pengarna som kommer in på ett annat sätt.
Det är ju nästa fråga.
Ja.
Och det är ju därför, för min del har det varit viktigt att prioritera utjämningen mellan kommunerna och se till att vi uppdaterar utjämningssystemet så att det täcker de behov som de här kommunerna har. Där vi beaktar de enorma kostnader som en åldrande och krympande befolkning innebär för kommunerna. Mm.
Och de här kommunerna är ju på ett sluttande plan. Vi har ju 20-25 kommuner i Sverige som kanske inom en 10-15 år egentligen skulle behöva höja sin kommunalskatt då från kanske 35 till 50 kronor.
Men det kan vi inte göra. Det är ju inte ett alternativ. Så parallellt med det här utredningsarbetet har ju regeringen gjort någonting som ändå påverkat de här kommunerna positivt. Och det är ju att vi har kraftigt ökat resurserna till kommunsektorn generellt med välfärdsmiljarderna. Och dessutom har vi använt oss av lite andra fördelningsnycklar än det normala via generella systemet. Där vi till exempel beaktat kostnaderna för mottagande av nyanlända, vilket många av de här kommunerna har tagit ett jättestort ansvar.
Precis, och då har de ju fått ganska mycket riktade bidrag, men det tycker de inte heller om så att säga. För då tycker de att det är för mycket detaljstyrning och för mycket pappersarbete.
Ja, just välfärdsmiljarden är ju inte riktade, men de är bara fördelade efter en annan nyckel. Men de har fått en hel del riktade bidrag också, men de är jag lite mer skeptisk till eftersom de här väldigt detaljerade riktade statsbidragen, de behövs ju och det är ju liksom beaktansvärda ändamål så att säga som de betalas till. Men de skapar en stor administration för de mindre kommunerna inte minst.
Ja, och den andelen av liksom de omfördelade medlen har ju ökat jättemycket den senaste åren.
Ja, och där har vi en process där vi just nu jobbar med att förenkla och slå ihop och se till att det blir lättare helt enkelt för kommunerna.
Kommunerna själva kan välja vad de faktiskt behöver prioritera.
Ja, och det är inte poängen med kommunala självstyret. Sen vill vi ha riktade statsbidrag för att helt enkelt förstärka eftersatta områden som skolan. Till exempel. Där behöver vi helt enkelt också ha en del riktade medel som bara används till skolverksamhet. Men då måste ju de riktade statsbidragen konstrueras så att den administrativa bördan för kommunerna är så liten som möjligt.
Ja, jag tänker också på i det här begreppet civil.
Ja.
Och civil, men där finns det också en diskussion som jag tycker är ganska intressant som handlar om liksom förväntningarna på civilsamhället som jag tycker på något sätt där kan jag känna som landsbygdsbo att jag nästan hålls som gisslan av någon slags jag vet inte borgerlig tanketrojka som vill att landsbygden ska vara liksom det här överlevande gulliga civilsamhället där vi på något sätt som bygger på tillit och gemenskap och där vi gör tjänster åt varandra och vi inte behöver staten på något sätt. Det är någon slags liberal fantasi. Det där provocerar alltid mig. Jag är ju mycket mer inne på liksom statsindividualismen. Jag vill ju bara få liksom slippa alla andra människor och liksom ha välfärd även på landsbygden av det skälet. Vad tänker du om den diskussionen då?
Nej, det finns ju en marknadsliberal tro på att du kan krympa offentliga sektorns åtaganden genom att det civila, det icke-offentliga, tar över ansvaret för offentliga tjänster, verksamheter. Men det är ju inte en socialdemokratisk ingång i detta. Vi tror ju på ett starkt samhälle, och med det menar vi också en stor offentlig sektor som finansieras gemensamt. Mm. Däremot är jag positiv till att ge det civila samhället bättre förutsättningar. För som en konsekvens av den här marknadsanpassningen av offentliga sektorn, så har vi också fått en utveckling där det civila samhället har tvingats anpassa sig till det offentliga eller kommersiellas logik. Och bara för att illustrera vad jag menar, mitt under den här flyktingkrisen 2015, det kommer liksom människor hit och vi har allvarliga utmaningar vad gäller till exempel tillhandahållandet av bostäder för de nyanlända som ska få flyktingförläggningar eller tak över huvudet. Då kliver Svenska kyrkan fram och säger, men vi är beredda att hjälpa till. Vi har ju ett antal liksom kursgårdar som kan användas. Bland annat Uppsala stift, Växjö stift. De gör till och med investeringar och anpassar de här lokalerna. Och de vill egentligen mot en lägre kostnad erbjuda de här bostäderna. Då visar sig att Migrationsverket inte kunde ta emot den här hjälpen, utan de ville tvinga Svenska kyrkan in i ett upphandlingssystem där de ska konkurrera med Bert Karlsson om kontrakt. Mm. Och det är något helt annat än vad Svenska kyrkan vill göra. De vill ju hjälpa till utifrån ett ideellt perspektiv.
Mm.
Men vi erkänner inte att vi har en tredje sektor. Vi har det offentliga, vi har det kommersiella, men vi har också en tredje sektor som har en helt annan logik, helt annat syfte, helt andra förutsättningar. Det erkännandet måste komma, och det är en sak som vi har jobbat med under den här mandatperioden. Men det finns också ett mycket svårt, hårt juridiskt motstånd mot att skapa en särskild ordning för det civila samhället, för den ideella sektorn, och ge dem bättre förutsättningar.
Här vill jag då lägga in som liberal att här står jag då på civilsamhällets sida, och jag tycker, alltså jag kan ju förstå om man bor i en liten by på landet och känner att man måste gå ihop med sina grannar för att liksom skaffa en bensinpump, att det känns som ett problem. Men jag tror ju också, och det här handlar ju om ett mycket mer allmänmänskligt perspektiv, att det är bra för oss människor som individer och liksom för mänskligheten att vi faktiskt tvingas i viss utsträckning eller måste i vissa situationer ta eget ansvar, lösa problem själva, gå ihop med andra. Och det ser vi ju exempel på, jag menar, när det sker liksom katastrofer eller alltså när det händer allvarliga grejer, så är det otroligt viktigt att det finns ett civilsamhälle, att det finns människor som är individer som rycker in. Och när det gäller just det här landsbygdsgrejen, att då finns det ju faktiskt också pengar. Det finns ju EU-pengar, det finns ju så här
du har inte försökt söka sådana pengar.
Nej, och jag säger inte att det är enkelt, men jag säger att helt utlämnad är man ju inte heller.
Nej, men det är man inte, men jag kan ju bara säga, alltså här i min by då där jag bor, så har ju vi genomfört ganska mycket av det som jag egentligen tycker är kommunens arbete. Alltså vi driver brandvärn, vi driver bibliotek, vi driver utvecklingsarbete, och vi har ägnat oss åt liksom stadsplanering och byggande och liksom skötsel och byggt parkstråk och sådana saker. För kommunen gör inte det, utan det som kommunen gjorde, det var att de åkte ut och släckte varannan lampa för att spara pengar. Och sen så vill de lägga ner vår skola ungefär var tredje år. Och sen så måste vi kämpa mot det. Och sen är det så här, så blir det fullt på dagis, och då säger de så här, men ni som är så duktiga, ni kan väl starta ett eget dagis i sådana fall, tycker de då. För då vill de gärna slippa. Och det är den här liksom gråzonen man hamnar i som jag tycker är knepig. Så här, ja, men visst, vi kan göra de här sakerna, men då ska väl vi få skattepengar för att genomföra det. Men det kan ju inte vara så att skattepengarna ska stanna i stan, och sen så ska vi på landet gräva vårt eget bredband och liksom driva diverse verksamheter som är viktiga för människor i lokalsamhället utan ersättning, och på så sätt liksom avlasta den här krisdrabbade kommunen. Jag vet inte, för mig är det liksom väldigt knepigt.
Ja, egentligen för min del är principen ganska enkel här, och det är ju att det offentliga har samma åtaganden gentemot medborgarna oavsett var i landet de bor. Så det ansvaret, det åtagandet kan aldrig övervältras på någon annan. Sen kan det genomföras av någon annan. Och det kan ju vara allt ifrån att man överlåter en del av verksamheten till kommersiella bolag i en upphandling.
Mm.
Men det skulle också kunna innebära att man har ett partnerskap med civila samhället, med ideella sektorn.
Men det finns liksom inga former för det.
Vi håller på att utveckla det, men det är ju en av de mer problematiska frågorna rent juridiskt i Sverige. Vi är ju mer katolska än påven när det gäller EU-rätten.
Mm.
Så våra jurister ser massor med hinder som EU-jurister i andra EU-länder inte ser.
Nej.
Och det har att göra med den här marknadsanpassningen. Totala liksom,
tro inte minst när det gäller upphandling, måste man säga.
Och upphandling och liksom anpassning till den kommersiella logiken och så. Mm. Men vi jobbar för att ge våra aktörer inom den ideella sektorn bättre förutsättningar i form av idéburet partnerskap som erkänns som en form för samverkan. Och då handlar det om gemensam finansiering. Då handlar det om något annat än att man övervältrar ett ansvar. För då får vi problem om det är så att medborgarna i Gävle får ett antal tjänster erbjudna från det offentliga. Men medborgarna i glesare områden i Gävleborg behöver själva finansiera de tjänsterna. Då får vi allvarliga problem.
Jag skulle nog säga att det är så på rätt många håll faktiskt. Jag tänker på, nu är det ju valår då, det märker man ju på rätt många sätt. Vi, i den här podden här märker jag att vi undviker vissa frågor som är aktiva eller liksom intressanta.
Det debatterar ju bra i
jag vill gärna slippa diskutera migration och integration och sånt, känner jag. Men däremot så landsbygdsfrågan, och så som vi sa i början också, den kommer ju inte fram liksom, när nu opinionsundersökningar visar vilka frågor som är viktiga, när media rankar vilka frågor som är viktiga, när de politiska partierna säger vilka frågor som är viktiga, så är landsbygdsfrågan inte liksom med på topp 15, topp 20 ens.
Mm.
Däremot så finns det ju ett landsbygdsperspektiv på alla de här frågorna som är stora: vården, skolan, migrationen, integrationen, lag och rätt och ordning och reda och hårdare straff och allt vad det är, kanske inte just hårdare straff, men annars så tycker jag liksom, och då undrar jag lite grann, hur ska man jobba in det perspektivet i de här befintliga, om man nu inte kan få upp landsbygdsfrågan som en egen fråga, och det kanske man heller inte ska. Hur ska man få in de här perspektiven i de befintliga frågorna?
Det är ju egentligen vad jag jobbar med på dagarna just nu. Det är ju helt enkelt att lyfta de frågor som handlar om sammanhållningen i landet. Pratar vi om polisen, då handlar det om att se till att polisen finns i hela landet. Och då måste man ha en politik som helt enkelt skapar förutsättningar för en polisiär närvaro också i glesbygden. Och en sån åtgärd är ju det som man satsar på nu, att öka egentligen då antalet platser där polisutbildningen ges. Jobba med distansutbildningar som man gjort tidigare. För att se till att vi kan rekrytera poliser.
Positivt exempel här faktiskt i Söderhamns kommun. Mm.
Ja. Och så det finns liksom en sån perspektiv. Men kom ihåg att både i den norska debatten och finska debatten, och faktiskt också i viss mån i danska debatten, så tar frågorna om land och stat betydligt större plats.
Mm.
I alla fall har det varit de senaste valrörelserna. Så det, vi kan lära oss också av våra nordiska grannländer. Sen behöver det ju inte betyda att de har en bättre politik för den delen. Men den dimensionen finns med i den politiska debatten. Och det saknas ju.
Men jag tänker att det kan bero på att vi i Sverige har en sån extrem Stockholmsfixering i medierna.
Ja.
Mm. Och att det är mer utspritt i våra grannländer.
Ja.
Det är inte lika huvudstadsfixerat som jag uppfattar det, i varje fall härifrån. Och det påverkar ju självklart hela debatten.
Det är verkligen så. Och det är värt att säga det. Det är ju lika bra att vara ärlig. Att våra nationella redaktioner, de stora, de är inte intresserade av den här dimensionen. Det är så.
Nej.
Sen har det gjort några försök. Dagens Nyheter har gjort faktiskt flera försök nu.
Mm.
Att titta på
utvecklingen. De har ju också tagit in medarbetare från Norrland.
Det har inte gett så mycket, tycker jag. Men
de har gjort en del granskande journalistik som rör egentligen de här frågorna som rör olika förutsättningar för olika kommuner. Det tycker jag är bra. Det vill jag välkomna. Men jag tycker att framförallt Sveriges Television har en del kvar. Vad gäller den på det?
Det har de, Sveriges Radio också faktiskt. Ja. Även om de har bättre närvaro än många andra. Det tycker jag. Absolut. Ja, du. Det är inte lätt detta. Jag tänker att... du nämnde Norge nyss själv. Är det många som vill prata om Norge med dig? när du
ja, är sen är det ju ibland en
du suckade lite.
Ja, för det är ju ibland en sån romantisk bild av hur det är i Norge.
Ja, det är ju landsbygdsvurmarnas slaraffenland.
Ja.
Ja. Och det är ju inte överförbart det de ägnar sig åt mycket.
Nej, men det är klart att det finns saker som är intressanta i Norge.
Ja.
Och så, hur de har jobbat med sjukvården, regionalisering egentligen av sjukvårdsdriften tittar vi mycket på i samband med regionaliseringen.
Men skyddstullar är ingenting som...
Nej, nej. Däremot så är en sak som jag engagerar mig jättemycket i som rör i och för sig glesbygd indirekt, det är ju att se till att vi har samma krav på produktion som vi har i lagstiftningen vad gäller livsmedelsinköp. Och det är ju en sak där vi är dåliga jämfört med andra länder. Så där har vi jobbat jättemycket med att egentligen förändra lagstiftningen och beteende sig till att ställer du hårda krav på svenska bönder, vilket du gör från lagstiftarens sida, då är det väl också rimligt att de kraven ställs när man ska köpa mat till våra äldreboenden och skolor. Och det har ju liksom en indirekt effekt på livsmedelsproduktionen och glesbygdsutvecklingen också.
Ja. För är det någonting som har blivit uppenbart och som jag tycker är en tragisk utveckling, det är ju också att kontakten mellan våra tillväxtnoder i Sverige, jag menar Stockholm, Malmö och Göteborg är ju liksom en liga för sig, men även om vi tittar på, liksom ur ett norrländskt perspektiv på Sundsvall eller Luleå eller Umeå eller så finns det liksom en slags förlorad kontakt mellan tillväxtmotorn och omlandet. Att bara för att Umeå växer så är det inte säkert att omlandet gynnas av det på samma sätt som skedde tidigare när staden behövde insatsvaror och råvaror och mat och liksom den kopplingen är ju på något sätt bruten i och med matimport och i och med kunskapsekonomins framväxt i städerna och sådär. Hur läker man den, eller hur återupprättar man den kontakten?
Det är det som har hänt lite grann som jag pratade om tidigare i Västra Götaland och Skåne, det är att regionaliseringen har inneburit att arbetsmarknadsregionen har blivit större. För att man har investerat helt enkelt i bättre kollektivtrafik, bättre infrastruktur. Och det är ju en resa som stora delar av Norrlandslänen har framför sig, att förstora arbetsmarknadsregionerna. Och det hänger ihop med infrastrukturinvesteringar. Det tar för lång tid att pendla med tåg från Sundsvall till Härnösand, om vi tar ett exempel. Och det gör ju att arbetsmarknadsregionen krymper.
Just Sundsvall och Härnösand är ju faktiskt två städer med rimligt pendelavstånd.
Ja, men tågen hänger inte med där.
Sundsvall-Gävle då? Säger du att vi ska få dubbelspår?
Ja, jag är ju inte spårflörtad, men det måste göras en del flört. Eller en del i, vad heter det, prioriteringar i den plan som presenteras snart. Men det är klart att jag har ett hjärta som slår lite extra hårt för Gävleborgs län.
Ja, du har det. Och du har gått skola där, du har bott där, helt enkelt, i Gävle och så. Inkluderar det Norrland? Känner du att Gävle är en del av Norrland? Eller är du en sån Gävlebo som bara drar mot Stockholm?
Jag tror att de flesta Gävlebor ser sig själva som en del av Norrland. Men sen är ju frågan om lite nordligare norrlänningar ser oss som norrlänningar. Det gör de inte. Men kulturellt kan man ju säga att Gävle är mer Norrland än Stockholmsregionen.
Har du lite extra mycket hjärta för Norrland?
Ja, det har jag. Det kan jag nog erkänna att jag har. Jag har en mycket starkare relation till Norrland än vad jag har kanske till andra delar. För att jag har besökt Norrland så otroligt mycket genom...
Hur länge bodde du i Sandviken?
Sandviken inte så lång tid, men Gävle bodde jag ju 8 år eller sånt där.
Och gick i gymnasiet? Ja. Högstadiet gymnasiet, eller?
Ja, Vasaskolan i Gävle.
Tyckte du om det?
Mycket.
Ja.
Jag tycker väldigt mycket om Gävle.
Det är ju fantastiskt att kunna tycka mycket om Gävle.
Det är inte så svårt att göra i och för sig.
Vad säger du? Det är inget fel på Gävle?
Nej, det är inget fel på Gävle. Absolut inte. Ja. Du, en fråga då som jag ändå känner att vi bör ta upp innan vi ska avrunda. Det är ju liksom, av någon anledning så är det ju i den här valrörelsen har ju nästan samtliga partier bestämt sig för att migration och integration är de viktigaste frågorna som ska diskuteras. Och nu har vi en Norrlandspodd och vi har norrländska lyssnare. Och du är socialdemokratisk minister. Varför ska vi norrlänningar bry oss om det? Varför är migration och integration den absolut viktigaste valfrågan för oss norrlänningar?
Ja, Norrland behöver ju arbetskraft. Ja. Och den frågan hänger delvis ihop med hur vi klarar av integrationen. Det är massor med nyanlända som har hamnat i Norrland och som vill gärna bo kvar i Norrlandslänen. Men då måste... rätt utbildningar finnas så att människor kan ta sig till ett jobb. Och vi har massor med Norrlandsföretag som har ett så stora problem med kompetensförsörjningen.
Mm.
Så i grund och botten är det här en fantastisk möjlighet om vi klarar av att se till att utbildningarna fungerar så att människor kommer i samhället.
Tyvärr har man ju kunnat se nu att de stora skaror människor som anlände till många krisdrabbade Norrlandskommuner, för det var ju framförallt de som tog emot många under 2015-2016. De personerna har ju tyvärr lämnat de kommunerna nu. De är ju borta och det sörjer ju de här. Jag menar, när jag pratar med kommunalråd och regionpolitiker och sånt där, så de såg ju en chans i detta.
Jo, jag träffar många sådana kommunalråd.
Och så antingen har de fått lämna landet eller också så har de fått stanna i Sverige, men då har de flyttat till större städer. Och de forskare som har tittat på det här ser ju också samma mönster. Alltså det som skulle kunna få nyanlända att stanna kvar i en kommun är ju egentligen samma politik som får unga att stanna kvar. Alltså unga svenskfödda.
Utbildning och jobb.
Utbildning och jobb och infrastruktur.
Mm. Ja. Ja, och det tror jag är ju att det finns ett jättestort intresse hos nyanlända att bo kvar på mindre ort. Jag har ju själv gjort en resa. Jag vet att det är lättare att komma in i samhället. Men det förutsätter ju att det finns möjligheter att skaffa sig den utbildning som krävs att man ska ta jobb. Och där är ju hela arbetsmarknad och utbildningspolitiken har en del svagheter vad gäller den regionala förankringen, den lokala närvaron. Det känner man av faktiskt. Och det innebär att man hamnar på en ort och där finns det bostäder, men de utbildningar som ges som gör att man kan ta jobb, de ges på något helt annat ställe och det finns ingen kollektivtrafik så man kan inte ta sig dit. Men det är många sådana som möter de svårigheterna.
Jag tänker att många av de här kommunerna behöver betydligt fler invandrare och inte färre.
Är det inte en ren överlevnadsgrej helt enkelt för många krympande kommuner med en allt högre andel äldre? Alltså det demografiproblemet, det börjar ju redan synas i många delar av Norrland i förtid så att säga.
Och det är väldigt låg nativitet, så att jag menar, det behövs ett inflöde av människor. De kommer inte komma inflyttande från Helsingborg eller från Gävle, utan de kommer ju komma från andra delar av världen.
Ja, och det är ju så redan nu. Det är ju det är bara att titta på sjukvården.
Och då måste man ju underlätta för det,
så
tänker jag.
Så möter ju otroligt många läkare och sjuksköterskor. Ja.
Men jag tänker att en restriktiv invandringspolitik gynnar ju inte Norrlands glesbygd, tänker jag. Men det är ju ändå det nu alla går till val på.
Vi har ju många nyanlända som redan är här. Nu gäller det att se till att de människorna kommer i vårt samhälle och väger in i samhället. Det går ju via jobb.
Mm.
Och för att människor ska kunna ta de här jobben så krävs det ju att vi har välfungerande utbildningar. Och där har vi brister idag. Det finns, jag möter det i alla fall när jag reser runt. Jag reser mycket nu och jag har gjort det under hela mandatperioden, men ännu mer nu. Och framförallt besöker jag mindre kommuner. Och då möter man ofta nyanlända som säger att jag vill bo här. Men den här utbildningen som behövs för att jag ska kunna få ett jobb, det ges där. Och jag kan inte åka buss dit. Och som nyanländ har man oftast inte tillgång till körkort och en egen bil. Så man är väldigt beroende av kollektivtrafiken. Mm. Och det är många av den typen av kommuner, alltså glesbygdskommuner, som tagit emot ett stort antal nyanlända. Så det är en ganska stor grupp som har hamnat i den här situationen. Och till skillnad från migrationen på 80- och 90-talen så finns ju inte lediga bostäder i städer som Gävle eller Borlänge eller Västerås. Så man har inte så mycket alternativ heller. Så det här är en av de stora utmaningar som vi måste lösa. Vi klarar av det.
Alltså jag tänker också att det här är ett politikområde där faktiskt utmaningarna och premisserna ser väldigt olika ut i stad och land.
Mm.
Att det liksom, du har en överpopulation i storstäderna och en brist på befolkning på landsbygden.
Mm. Mm.
Men att i debatten nu så handlar väldigt mycket om hur man ska liksom minska inflödet av människor. Och det kanske, jag menar, jag lägger mig inte i det i just nu, men det kanske är nödvändigt i vissa delar av landet, men i Norrland är ju inte det en nödvändig politik egentligen.
Nej, men problemet är ju att vi har inte haft en rättvis fördelning av de som kommer till Sverige, utan det är ju ett antal kommuner som har tagit en mycket stor del av ansvaret.
Mm.
Och ganska många kommuner är helt oberörda, och så kan vi inte ha det, utan vi måste ha en rättvisare fördelning. Och se till att människor hamnar på ställen där det finns förutsättningar för integration. Mm. Förutsättningar att lära sig svenska, att komma in i samhället, att få en egen bostad. För det, jag möter väldigt många nyanlända som är bostadslösa. Som har hamnat i ett totalt egentligen omöjligt läge där man liksom inte har möjlighet att skaffa bostad där jobb och utbildning finns. Och det är klart att det är ingen bra situation. Det måste vi lösa. Det är en av de största utmaningarna vi har framför oss.
Det är ju också en bostadspolitisk fråga som vi kanske inte behöver gå in i detalj på nu, för tiden börjar rinna ut. Ja. Men jag bara vill känna att jag ville säga det.
Ja. Ja, är det absolut någonting du vill tillägga? Eller?
Nej, jag tycker det har varit väldigt spännande att få vara med här. Ja. Det är tyvärr inte allt för ofta som man får svara på de här frågorna.
Nej.
Så jag tycker det är jättebra att ni skapar en plattform för en diskussion på det här temat, för det behövs. Och det här är frågor som berör hela Sverige och som engagerar väldigt många människor. Det borde också,
vi tror ju det också,
våra public service-kanaler inse.
Tack så mycket för att du kom hit och var med. Ja,
tack.
Tackar.